Demonstranterna på gatan mot diktatorn Lukashenko. Vilka realistiska möjligheter har demokratikampen att lyckas? Studio DN idag om likheterna mellan det som nu händer i Belarus och det som hände i grannlandet Polen för 40 år sedan. Dessutom om hur makthavarna i Minsk försöker släcka informationen om det som nu händer i landet. Jag heter Lasse Bengtsson. I dagens avsnitt av Studio DN ska jag samtala om Belarus och den möjliga utvecklingen där med två av Dagens Nyheters erfarna medarbetare. Fotografen Paul Hansen som just kommer därifrån och som dessutom greps av polisen och hölls kvar ett antal timmar häromdagen. Och utrikeskommentatorn Mikael Winiarski som under lång tid bevakat bland annat den här delen av världen. Ryssland, Polen, Belarus till exempel. Välkomna båda.
Tack.
Tack.
I en värld som skälver under trycket av coronapandemin, varför ska vi intressera oss för utvecklingen i Belarus just nu? Vad säger ni? Micke?
Ja, det är ett grannland. Den kanske den värsta diktaturen som vi har i Europa just nu. Det är väl snäppet värre än den odemokratiska situationen i Ryssland. Och en helt stor jättemajoritet av medborgarna i det här landet har ju visat tydligt att de vill ha bort den nuvarande presidenten. Så det är väl ganska bra, några bra skäl där.
Och har det dessutom konkret betydelse för oss i Västeuropa?
Ja, det har det ju förstås. Därför att om utvecklingen går åt andra hållet, att Belarus fortsätter att bli en ännu mer diktatorisk stat och till och med blir uppsvald av Ryssland, då kommer det ha en väldig betydelse för balansen på hela kontinenten och särskilt för grannländerna då, de baltiska länderna och för Polen.
Vad säger du, Paul, som just kommer därifrån? Varför är det viktigt?
Jag kan bara hålla med Micke, och det är ju inte bara det att det är viktigt av geopolitiska skäl eller rent mänskliga skäl, utan även på ett journalistiskt skäl. Det kan jag lägga in en tanke om i och med att jag själv blir gripen och att hur man ser då hur en totalitär stats reflexer att släcka liksom informationsflödet. Det är ju inte bara något som sker på ett väldigt brutalt sätt i Belarus, utan även över hela världen när man pratar om fake news. Jag menar att man kan ju släcka nyhetsflödet på så många olika sätt. Och det här är väl ett som händer nu i Belarus på marken, rent fysiskt, är väl ett exempel på det. Så att frågan om pressfrihet är ju också en stor fråga i det här skeendet.
Jag ställer direkt den svåra, kanske omöjliga frågan till er. Vi får försöka fördjupa det senare, men vilka realistiska möjligheter tror ni att demokratikampen har att lyckas? Vad säger du, Micke?
Ja, alltså det är många olika faktorer. En viktig faktor är ju förstås tiden. Om medborgarna, befolkningen i Belarus, om de är uthålliga och fortsätter att stå upp för det här. Det är helt avgörande så att de inte går hem igen och lägger ner det här. Det andra är ju, sen är det frågan om hur effektivt det är. Därför att det är väldigt lätt att blockera gator med järnhinder och pansarvagnar och mängder av kravallpolis. Men som det såg ut för ett par veckor sedan när strejkerna började sprida sig i de stora statliga fabrikerna, då tror jag att Lukashenko var väldigt nervös. Sen är det en yttre faktor förstås. Då. Vad kommer Putin göra och Ryssland göra? Därför att om de ser att det börjar tippa över, kommer de då att ingripa, rulla in sina militärer, eller kommer de försöka hitta något alternativ till Lukashenko som de kan leva med?
Vi återkommer till det lite senare, men vad känner du då, Paul, som just kommer från samtal med mängder av medborgare där? Hur ser uthålligheten ut?
Hade du frågat mig i förrgår så hade jag varit lite pessimistisk faktiskt. Men idag är jag inte det, i och med att jag såg att det var, som jag kunde se, nästan ännu mer demonstranter på gatorna än det var förra söndagen när jag var där. Och så det känns också lite som en... Jag får, Polen är ju ett exempel som Micke pratar om, men jag får ju också, kan ju jämföra med det jag upplevde i Serbien när Otpo, den här studentrörelsen, som var huvudlös lika mycket som den här verkar vara nu i Belarus. Och även den orange revolutionen i viss mån i Ukraina ser jag likheter med. Det är en uthållighet i form av att den är så platt. Det finns ingen styrning på det sättet, utan människors spontana känslor kommer fram. Det är mycket humor, och om det är något som diktaturer eller diktatorer inte tål sig, då skrattas åt. Every political joke is a tiny revolution, det är ett gammalt talesätt, och det stämmer verkligen här i Belarus. Det känns som att den här rörelsen, demonstrationerna, protesterna hittar olika former på något sätt för att komma runt de här hindren. Och att kvinnor inte minst, som jag träffade mycket nu mot slutet av min resa, unga kvinnor som protesterar, klär sig vitt och använder sin, ska man säga, perceptiva svaghet som kvinnor emot männen. Jag tror att Lukasjenko har väldigt svårt att hantera det. Men jag håller med Micke i det här, vi letar också, jag och Mattias Karlsson, efter just det första skeendet med det fanns tecken på att fabriksarbetare och så vidare började vända sig mot det som skedde. Men vi hittade inte så många just blue collar workers eller industriarbetare på gatorna. Det krävs nog att de kommer tillbaka och på något sätt kliver fram.
Ser du också som Paul de här parallellerna med Serbien och Ukraina, Micke?
Absolut, det är de här i Moskva förhatliga färgrevolutionerna som man brukar tala om, som man även Putin ser som det yttersta hotet mot hans makt. Och det är väl därför han både i Ukraina och i Serbien och Georgien och nu i Belarus försöker manövrera på olika sätt för att släcka ner de här revolutionerna. För att om det visar sig att även ett land, ett extremt sovjetiskt samhälle som Belarus plötsligt vänder och det visar sig att alla människor där vill ha ett fritt samhälle, ett demokratiskt samhälle, då kanske de börjar fråga sig på hemmaplan, och som det redan finns tecken på långt bort i Sibirien, i Khabarovsk till exempel, varför kan inte vi också ha det så? Varför måste vi ha en president som sitter på livstid?
Det är just det där som du också, den här nedsläckningen Paul, som du och Mattias var med om konkret. Och vi måste ändå tala ett antal ord om att du faktiskt blev gripen och fast, du hölls fast i flera timmar. Hur upplevde du den situationen bland allt annat du har upplevt under din långa tid?
Vi hade ju gjort då, mot bakgrund av det vi hade upplevt och sett och bevittnat och försökt förmedla, jag och Mattias, innan de här fruktansvärda övergreppen mot demonstranter. De har blivit våldtagna med batonger och ett antal har försvunnit, och två av dem minst har hittats döda i skogen en vecka, 10 dagar senare. Att bli gripen av representanter för samma polisstyrka var ju väldigt olustigt. Initialt, det var det hela tiden, men initialt så var det extremt olustigt. Och jag undrar ju förstås, vad kommer det här ta vägen? Men jag föstes omilt in i en van, och där inne satt två andra journalister, och vi blev bryskt då behandlade i början. Men sen när vi kom till den här polisstationen i källarlokalen där, då var det mycket lugnare stämning, och då kände jag, okej, det här kommer ordna sig. Det värsta som kan ske är att jag skickas ut och de slår sönder min utrustning eller så vidare. Men jag lyckades lura till med min telefon och kontaktade då tidningen och mina närmsta chefer. Och de fick ju Kristina Johannesson och faktiskt även utrikesministern Ann Linde på fötterna rätt fort. Och det innebar, tror jag i alla fall, att jag hamnade på något sätt i ett annat läge. För jag märkte att de poliserna efter bara någon timme bara kalla mig för svensken. Jag tror att jag var nästan den enda utlänningen där också. Mm. Så det var ju extremt bra att faktiskt att vi har all den här utbildningen i ryggen och den här apparaten uppbyggd, för den sattes på prov nu och det gick väldigt, väldigt, väldigt bra faktiskt.
Tror du ändå att utländska journalister särbehandlas på något sätt jämfört med de inhemska journalisterna, som ju alltid är de som löper den största risken?
I mitt fall, under den här torsdagsincidenten kväll och natten när jag satt, så var det absolut så på ett negativt sätt. Och för fyra av dem satt ju kvar när jag åkte hem, eller tvingades åka hem dagen efter och skulle upp i rätten. Och de hotades också med att de skulle hållas kvar längre om de inte öppnade sina telefoner. De hotades med att de skulle slå sönder deras utrustning och så vidare och så vidare. Samtidigt så åt andra hållet också så tror jag nog att vi utländska behandlas sämre på det sättet. Vi skickas ut med en gång. Dåligt på olika sätt kan man säga.
Är det många som har lämnat eller är det något större antal utländska journalister som är kvar i landet just nu för bevakning?
Jag tror det finns ett antal kvar som har sina akkrediteringar kvar som, av utländsk härkomst. Men de som har jobbat, inte minst som är ryssar då, som jobbat för BBC etc. har skickat ut.
När vi kommer tillbaka så ska vi tala mer om paralleller till exempel med upproret i Polen 1980. Det finns en del gemensamma nämnare. Vi återkommer om en liten stund. Mikael Winiarski, du har ju dragit en del paralleller redan i tidningen med upproret i Polen 1980. Det kan vara intressant att höra om de gemensamma nämnarna. På den tiden fanns det till exempel inga sociala medier.
Nej, men det fanns underjordiska medier eller vad man ska kalla för. Just särskilt i Polen var ett ställe där i Sovjet till exempel och en del andra av de här kommunistländerna där var det inte ens tillåtet att äga en skrivmaskin. Alltså. Men i Polen hade de det och det gick alltså printa, skriva så här 5 eller 8 kopior flygblad eller till och med skaffa en stencilapparat som bland annat smugglades in från Sverige faktiskt, sån utrustning. Och det var ganska väldigt spritt, en sån här, den andra cirkulationens medier. Och den ska man absolut inte underskatta. Det är klart att fanns ju inte ett sånt genomslag i det stora som dagens elektroniska medier har.
Hur stor, undrar jag då, Paul, är sociala mediers betydelse för upproret i Belarus just nu?
Ja, men det är enormt stort. Alltså, de är så otroligt snabba. Som exempel kan jag nämna att när jag fick snott tillbaka min telefon och lyckades förmedla då, jag fick ju tvungen att stänga av den ibland för jag ville inte att den skulle synas, att den var på. Så fick jag höra av en kollega som skulle bli frigiven. Det var också hon som smygtog bilden på mig så hamnade idén sen. Att ambassadören var i huset. Och det visste de, det här Telegram då som de har som en slags chattkanal, omedelbart nästan. Och när jag gick ut och blev frisläppt så stod det massor med människor utanför. Och så innan jag ens hann till hotellet så var det ute att jag var frigiven. Mm. De är extremt snabba. De sammanfattar, de skickar ut videofilmer. Det är mycket av den bevakning som vi har i DN också nu på vår, både på DN.se och i papperstidningen nu, kommer från de här oberoende, snabbfotade sajterna.
Paul, får jag fråga en sak?
Ja.
Det kom ju ofta rapporter, även under den tid du var kvar där inne, ja, om att de stängde ner internet. Hur påverkade detta spridningen av sån här telegraminformation?
Ganska mycket, för att de stängde inte ner internet, de stängde ner det mobila internet. Så att min upplevelse, det vi gjorde var att vi gick in på restauranger och så längs vägen och försökte lämna därifrån. Det gick så där för det var så väldigt belastning. Men det påverkar ju inte, för att initialt när de samlas, då samlas de via då sociala kanaler, vissa klockslag. Och då är det ju redan bollen i rullning och sen under resans gång så är de ju några 100 000. Man vet ju, det märkte vi ju tydligt, att när de stängde av mobila internet, då var något stort på gång någonstans.
Om vi fortsätter och fundera över likheterna eller olikheterna mellan Polen och Belarus, vad finns det mer för likheter och olikheter? Till exempel nu mellan Lukashenko idag och den dåvarande diktatorn Jaruzelski, Micke?
De är ju ganska olika länder även om de har en gemensam historia. De tillhörde till och med samma stat, unionsstat. Så att det finns ju massor med gemensamma saker. Men Lukashenko, han är en gammal, eller en före detta direktör för en kolchos, alltså ett kollektivjordbruk. Och han är en extrem sovjetmänniska. Jaruzelski, han kommer ju från en polsk adlig familj. När han var liksom 17 år eller någonting sånt, eller 16 år, så började andra världskriget. 1939, han blev deporterad, hamnade på den ryska sidan. Och sen när han blev framåt krigsslutet när bildades polska förband i den, på den, under, ihop med Röda armén, så var han med och slogs där. Och så på det viset kom han till Polen och gjorde sin karriär i kommunistiska Polen. Men han är på något sätt, ja, men han har ju patriotiska, polsk patriotiska drag. Och det var ju därför när han införde krigstillståndet, och där Solidaritet krossades 1981, så var ju hans argument för det att jag gör det här därför att vi ska slippa en sovjetisk invasion som skulle vara totalt förödande för det här landet. Ja, en del förlåter honom för det, en del gör inte det. Men det var ju hans argument i alla fall.
Men kan man räkna med att hur kan man räkna med att Lukasjenko agerar i förhållande till Ryssland då? Kan han tänkas göra något liknande för att undvika en rysk invasion i landet, så att säga?
Han har ju sagt att han absolut är beredd att slå ner det här med våld. Det har han ju sagt. Så att frågan är, kommer han försöka krossa det här själv med våld? Kommer han klara det, eller behöver han ryskt stöd för det? Och då är han ju ännu mer i händerna hos Putin än han har varit tidigare. Han är ju enormt, Belarus är enormt beroende av Ryssland ekonomiskt. Gas, olja och så här. De köper billigt, de får till billigt pris för de olja från Ryssland, och så säljer de det tillbaka i form av bensin och så vidare för dyra pengar.
Vi ska ta och höra en liten bit, intressant bit av Lukasjenko, vad han sa för några dagar sedan.
Натовские говорят там англичане, наши военные докладывают, что англичане прямо у границы развернули учения. Что я должен делать? Я тоже развернул у границ свою часть.
Ja, det här handlar, som ju Micke förstår, framförallt om att Lukasjenko säger att det är en militär rapport som säger att NATO har satt ut styrkor för övning nära gränsen. Vad ska jag göra åt det, säger han. Fyll i där, Micke. Vad är det han vill med det här uttalandet?
Ja, han vill ju påstå att det finns ett hot om en västlig militär invasion för att så småningom också kanske annektera västra delen av Belarus. Det är så här att då relaterar han till den här gamla historien om att den delen kring Grodno, som det heter på belarusiska, där är också ett väldigt starkt stöd för den demokratiska rörelsen. Den delen av nuvarande Belarus tillhörde Polen fram till 1939. Och det finns också en polsk och litauisk minoritet i det området. Så det här använder han för att påstå att det finns någon slags separatism där som Polen vill svälja på något med hjälp av NATO. Jag menar, det där är totalt taget ur luften, men han försöker så gott han kan att skrämma med detta. Och några, jag tror att det där i Belarus, särskilt i Grodno, tror jag ingen går på det där. Men på något sätt så försöker han ändå skrämma med detta. Jag menar, NATO har ju, USA, de har några stridsflygplan stationerade i Polen, tror jag, och några hundra amerikaner. Så det är väl ingen större invasionsstyrka.
Paul, fick du känslan av att de där ni var i Grodno, att de skrämdes av det här?
Nej, inte alls. Tvärtom. De var nog ganska luttrade. Jag tror att de här, ska man kalla dem för testballongerna, skrämseltestballongerna som han nästan skickade upp lite till höger och vänster. Han var ju där när vi var där. Han kom ju dit på eftermiddagen efter vi lämnade Lukasjenko. Den här episoden med ballongerna, just att de skickar upp militärhelikoptrar för att mota bort några ballonger som kommer från, flyter in från Polen med en gammal ukrainsk, eller vad säger jag, en belarusisk flagga. Det visar också att han nästan desperat försöker piska upp någon slags yttre hotstämning. Och han, jag kan tolka det, även de vi talade med i Grodno, de pratar ju om just det här, att det är så tomt, han spelar ut alla kort i leken på något sätt och det finns ingenting bakom. Jag tror att han är ganska genomskådad.
Frågan till er båda nu då, vad krävs egentligen för att det här vitryska pågående och i vissa fall allt starkare, som det känns, upproret ska lyckas? Vad säger du, Micke?
Ja, det är väl åter det där tålamod, att de håller ut länge, helt enkelt. Sen är det väl andra politiska faktorer då, med maktspelet mellan Lukasjenko och Putin och så. Västvärlden kan inte göra så mycket och gör inte så mycket heller, mer än allmänt och uttrycker sitt stöd för och sitt motstånd mot valfusket och sitt stöd för för demokratin där. Men, och det kanske de gör rätt i, därför att det gäller att inte ge argument till varken Putin eller Lukashenko att det här är frågan om någon ny... För jag menar, som Ukraina, då fanns det ju, det låg ju lite i det där att väst gjorde det så att ukrainarna skulle välja då mellan att de skulle tillhöra den ryska inflytelsesfären eller en, eller närma sig EU. Här handlar det inte alls om det. Det är ingen som talar om någon EU-anknytning överhuvudtaget med, för Belarus.
Hur tror du att Putin resonerar just för närvarande?
Ja, nu ska han ju träffa, de har ju annonserat här att Lukashenko ska åka till Moskva här och, inom någon vecka eller så. Så får vi väl se. Jag tror att han försöker väl få honom att, jag vet inte riktigt. Han vill väl, än så länge så stödjer han ju Lukashenko i meningen att han, det är hans enda alternativ till en pålitlig partner där i Belarus.
Mm. Paul, får du känslan av att det finns en skräck för vad ryssarna ska göra?
Nej, jag har inte upplevt den, i alla fall ingenting som folk har uttalat. Folk har ju pratat om, och som jag själv håller med om, den här monolitiska strukturen som det ändå är, att han är ju liksom, det är one time, one person pony show, att när väl den här obelisken eller monoliten börjar vittra, då faller den ganska fort, och det är väl det man går och väntar på. Finns det någon spricka någonstans? Finns det någonting som kan rämna? Att det på något sätt att folk försöker tolka också, det är ju väldigt, finns ju ingen insyn i hans maktapparat, och det finns ju människor omkring honom som förstås verkar också, och det är väl en klassiker, alltså så fort människorna omkring honom börjar vackla, då faller han, tror jag.
Men hur ser då alternativet, ett realistiskt alternativ ut till Lukashenko, Micke?
Ja, det där vet vi väldigt lite om, vad det finns för olika krafter. Det, av de presidentkandidater som fanns, så är en fängslad, två har rymt landet. En fick ju, kunde ju ställa upp, men två av de ledande fick ju överhuvudtaget inte ställa upp. Och då Svetlana Tihanovska, hon sitter ju där hon sitter och uttrycker hela tiden att hon tänker inte aspirera på att bli ny ledare i landet, men hon vill bidra till någon slags övergångslösning. Så det, jag menar, om det skulle gå vägen att hon kan hålla i det hela ett tag tills man kan starta ett nyval och bilda en ny statsledning, så kanske det är en möjlig lösning. Hon är ju ändå finns inte så många starka namnkunniga profiler idag.
Hur ser entusiasmen ut för henne, Paul?
Mycket stor, mycket stor. Även hennes företrädare som går runt på gatorna fortfarande nere har ju enorm popularitet, det ser man ju på gatan. Men det vi ser, som jag uppfattar det, är också en liten bubbla. Vi ser ju intellektuella, vi ser ju progressiva ungdomar eller unga människor som går på gatorna. En aspekt som fattas, som var ganska synlig i början i alla fall, det var ju de här arbetarna som sagt, som jag nämnde tidigare. Och jag vet ju inte, jag kan inte bedöma hur brett hennes stöd är i folklagren naturligtvis.
Vad skulle det då betyda för omvärlden om det blev förändringar på djupet i Belarus?
Ja, alltså det finns ju, vi har ju den här, som Paul också var inne på, den här allmänna trenden mot, som är negativ ur demokratisk synpunkt i närområdet, alltså i Polen, Ungern förstås. Ryssland ska överhuvudtaget inte tala om i de här sammanhangen. Och det är klart att om det skulle en sån dominobricka tillfaller åt rätt håll, om man nu är för demokrati, så är det väl en positiv utveckling även för övriga Europa åtminstone.
Vill du tillägga något, Paul?
Nej, jag tänkte bara på Leonard Cohens låt. Det är sprickorna som ljuset kommer in. Det är väl lite det som Micke pratar om.
Det var en lämplig avslutning. Tack för att ni var med båda två. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Jonas Lindskov, Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson. Vi hörs.